Man har ju en sån här screening där man får fylla i, man får skatta sitt mående. Och jag ljög på den. Eller, jag ljög inte, men jag förminskade måendet. Och jag har väl alltid i hela mitt liv också blivit bekräftad för att jag är en så himla glad och positiv person. Och jag tror att jag skulle fylla i den här, för jag vet att jag tänkte så här, att oj, om jag fyller i den här så kommer jag ju låta som en jättedeppig person.
Då var det onsdag igen och Babysnackpodden är tillbaka med ett färskt avsnitt.
Ja, det var så roligt för jag trodde du skulle säga Babyspodden.
Nej. Ja, då är vi på fel plats.
Ja, jag tänkte det. Ja. Nej, men Babysnack är tillbaka.
Vi är tillbaka och vi har en ny gäst med oss. Vi sitter idag och spelar in på länk eftersom vi inte är på samma plats. Vi säger jättevälkommen till Malin.
Yay. Tack! Yay. Ja! Yay! Så kul att ha dig med i podden.
Ja, tack. Det är kul att vara med.
Mm. Är du lite nervös? Om man ska fråga en sån här spotfråga, liksom, hur känns det? Hur mår du?
Ja, nej, men jag är lite nervös. Jag berättade för er innan att det är första gången jag är med i en podd. Och att man ska försöka se det som ett vanligt samtal. Men så vet man ju samtidigt att det här spelas in. Mm. Och folk kommer lyssna på det här. Så det är klart att det är lite nervöst. Men också väldigt roligt.
Mm. Jag förstår det. För det här kommer liksom finnas där för all framtid, Malin.
Ja, det där hjälper inte. Nej, men det känns kul. Det känns jättespännande att vara med.
Ja. Mm. Och det känns väldigt spännande för oss också, för vi sa det innan här, jag och Elin, att allt som vi kommer prata om idag och det du har varit med om, det är liksom sånt som man tänker att man kan vara med om under en livstid. Men du har varit med om det under en så otroligt komprimerad tid egentligen.
Ja, det är svårt att förstå det själv. Eller så, när man ser tillbaka på det så inser man ju att det har inte gått så många år. Sen, ja, vi kommer ju prata mer om det i den här podden. Men ja... Det är verkligen så.
Men, ja. Kan du inte börja berätta lite om dig själv, Malin? Vad har du för bakgrund så att vi bara kör en liten snabb catch-up?
Alltså, hur kan det vara den svåraste frågan? Alltid så här, berätta om dig själv. Ja, det borde vara
kort,
den lättaste
dessutom.
Frågan. Ja, exakt. Nej, men jag är en 31-årig tvåbarnsmamma som bor i Stockholm. Kommer ursprungligen från västkusten och flyttade upp till Stockholm 2013. Och jag skulle absolut inte bli stockholmare, men så fick jag jobb i Stockholm och sen så träffade jag min sambo och fick två barn. Så nu är jag liksom fast och jag trivs jättebra.
Det var den korta historien.
Fast.
Ja, det var väldigt, väldigt kort livsresumé.
Ja,
precis.
Så kul. Och grejen är så att du är en person som verkligen brinner för förlossningsvård också. Och vi kommer komma lite till det. Men du och din man, som du sa, har ju två barn idag. Yes. Varav, nu ska vi se, ditt yngsta barn är ju precis ett år nu ungefär.
Ja, han fyllde ett för några veckor sedan här.
Ja, precis. Och din äldsta dotter, hon är ju...
Drygt tre.
Tre, ja, precis. Ja. Exakt. Och det som är så spännande är att du har ju förlöst din dotter och son på helt olika sätt.
Verkligen helt olika sätt. Det ska jag berätta om dem?
Ja, jag tänker det. Jag är jättenyfiken.
Jag tänker att vi kan komma in på det. För det är ju också två helt olika upplevelser i att bli förälder. Eller jag var ju förälder när jag fick mitt andra barn. Men just det, småbarnsperiod och spädbarnsperiod. Mm. Liksom. Mm. Jag var ju helt övertygad efter mitt första barn att jag verkligen inte tycker om den här tiden. Och sen så fick jag uppleva en helt annan verklighet med andra barnet. Nej, men med mitt första barn, jag födde henne på sjukhus. Så vanlig sjukhusförlossning. Och det var väl ganska... så här, traditionellt hur det brukar vara med första barnet. Jag hade ganska lång latensfas. Jag fick komma in och få en sovdos. Jag fick åka in igen och var rädd att inte få stanna. Och då fick jag till slut stanna. Men jag fick aldrig heller de här... Jag hade aldrig tre verkar på 10 minuter som man ska ha. Så att jag fick stanna baserat på att jag var 4 centimeter öppen. Men att man tyckte ganska mycket från sjukvårdens sida att men här har vi någon som det kommer ta tid för. Liksom. Så då när jag kom in till sjukhuset så med mitt första barn då, så bestämde man sig för att man skulle ta mina hinnor. Och så gjorde man det. Och då tog det ungefär 20 minuter så var jag helt öppen. Och i det här så var det liksom inte någon personal där. Så jag gick då från att vara 4-5 centimeter öppen till att vara helt öppen och hade extremt ont. Ringde på en barnmorska som kom och jag märkte liksom att hon var väldigt stressad och hon var inte riktigt där mentalt, för att hon trodde att min födsel skulle ta så mycket längre tid. Och sen så kom min dotter, och det var väl ändå så här efterhand, det var en bra förlossning liksom. Men den var väldigt, det var väldigt mycket sjukhusförlossning. Jag kände mig ganska mycket som en patient. Alltså sen jag pratade om min förlossning efteråt, så var det att jag beskrev den som att så här, jag var en patient. Jag kände att jag, beslut om min födsel tog lite över mitt huvud, som att man skulle ta hinnorna till exempel. Och jag hade inte kunskap om att det kan sätta på, snabba på processen så mycket som det gjorde och sådär. Och sen så hade jag en ganska tuff tid på BB med henne. Och jag tänker jag kan komma in på det lite mer sen. För då, om jag bara går över på då förlossningen med mitt andra barn. Där jag bestämde mig för att föda hemma. Och det var mycket baserat på det. Ja, men verkligen kontraster. Och det var mycket baserat på, alltså jag hade inte en traumatisk förlossning med mitt första barn. Men känslan av att vara patient och inte äga min egen födsel var så himla påtaglig för mig. Så då började jag väl fundera lite under graviditeten med mitt andra barn. Hur ska jag kunna äga min förlossning? Kommer jag kunna göra det på ett sjukhus? Och vad finns det för alternativ? Och så började jag väl prata lite med min sambo om att föda hemma. Och jag är, alltså, om man hade någon sagt till mig innan jag hade fött barn, eller innan mitt första barn, att jag skulle föda ett barn hemma, så hade jag bara garvat. För att jag har inte sett mig som en sån person som skulle kunna ta ett sånt beslut. Nej. Men när jag var gravid med mitt andra barn så kändes det sånt. Så här, när jag landade i att jag ville föda hemma, då kunde jag inte tänka mig någonting annat. Liksom.
Okej.
Vad var det som gjorde att den känslan var så stark? Alltså att du blev så övertygad?
Nej, men jag tror det var känslan av att jag ville äga min förlossning. Och jag kunde inte göra det på sjukhus. Eller jag upplevde att när jag kom till... Och det handlar ju väl om mina erfarenheter av sjukhus också, såklart. Men när jag hamnar på ett sjukhus och ser de här liksom, vita rockarna, så blir jag undergiven. Jag blir liksom patient. Jag känner att jag måste be om ursäkt för att jag är där, att jag tar plats och sådär.
Men... jag tänker också så här, för det är jätteintressant det här med att just att du tänker att jag vill äga min egen förlossning. Min spontana tanke är ju att när man är hemma då i sitt eget hem, allt det här att det är en helt annan miljö, och jag förstår verkligen den känslan. Men om man bara vänder på det, jag tänker att jag känner mig jättemaktlös. Tänk om det händer någonting oförutsägbart som ingen kan styra över. Då känner inte jag att jag äger min förlossning. Då vad händer då liksom?
Nej, men jag förstår verkligen den rädslan, och det var ju det de flesta sa också under graviditeten med mitt andra barn, när jag ändå berättade för folk, men var ska du föda någonstans? Ja, hemma, så kom ju den frågan.
Ja, jag förstår
men,
det.
Men för mig så, jag kände mig mer trygg under födseln av mitt andra barn, för jag hade två barnmorskor på plats hela tiden. De hade koll på mig från liksom att jag var... Ja, med 4 centimeter öppen till att min bebis kom. Och när jag var på sjukhus, de hade säkert koll på mig då på tv, eller så på monitor och sånt där. Man mäter ju hjärtljuden med dosa på magen. Men jag kände ju inte att de hade koll på mig. Det var ju ingen som var fysiskt där. Men hemma så var ju, de var ju fysiskt där hela tiden. Och jag litade på att om de säger så här, men Malin, nu måste vi åka in till sjukhuset, och litar jag på att de kommer säga det i tid liksom. Och jag kommer kunna få hjälp i tid. Så jag var aldrig orolig för det. Jag kände mig så otroligt, otroligt trygg i deras närvaro.
Ja. Kan man säga liksom det här med att äga din egen förlossning, att det också hade någonstans också lite då kanske med tryggheten att göra, att första förlossningen så kände du kanske inte så trygg i miljön, alltså i sjukhusmiljön, som du gör i ditt egna hem såklart.
Ja, men jättemycket. Och att jag känner att det är nog lättare, eller för mig var det betydligt lättare att så här, våga ta plats i mitt egna hem. Barnmorskarna var hemma hos mig liksom. Just och jag kunde ändå,
de gäste mer.
Ja, men precis. Så att för mig var det, jag kunde så här, finna mycket mer lugn och trygghet att vara hemma. Och sen så förstår jag att många inte kan göra det. Alltså jag förstår ju verkligen alltså att man, att man, att man, att föda hemma är en otroligt stressande tanke. Men för mig var det verkligen lugn från första verk liksom.
Alltså det är så sjukt. Jag har ju verkligen varit en sån här. Vi har pratat om det många gånger, Nathalie, det här med gud, föda Emma, liksom, vi skulle aldrig göra det. Jag har själv två barn och jag sitter här nu, vi har pratat ganska kort tid och känner så här, fan, jag kanske ska ha en tre och föda hemma.
Det
där sa inte du. Det där sa jag precis det. Så jäkla sjukt. Nej, men att man kan bli så här, wow.
Vilken effekt. Ja, alltså
för mig var det verkligen en häftig upplevelse. Och sen så, jag födde hemma med ett projekt som heter Min barnmorska. Som det är Karolinska i Huddinge i Stockholm som har det projektet. Mm. Och då har man en barnmorska, eller en barnmorskegrupp under graviditeten. Någon av dem är med på din förlossning och sen så har du dem under eftervården. Och jag ansökte till det projektet på grund av dåliga erfarenheter från mitt första barn. Mm. Och de öppnade upp möjligheten under min graviditet att man skulle kunna föda hemma med dem. Så det hjälpte ju till liksom. Och det jag skulle komma till, ja, nu tappade jag min peng. Jo, min peng var att i att man ska föda hemma, jag gjorde också kontroller inför förlossningen. Jag pratade med förlossningsläkare, jag kollade att jag inte var i någon riskgrupp. Man får inte ha havandeskapsförgiftning, man får inte ha ett liksom, onormalt stort barn eller ett för litet barn och sådär. Så man känner sig ganska liksom kollad inför att föda hemma.
Mm. Ja.
Men jag måste ändå fråga, du kände aldrig någon liksom oro eller rädsla för just oförutsedda komplikationer? Jag tänker liksom, man kan förblöda, det kan hända saker där det är liksom, det måste ske på minuten, vi måste göra någonting nu, alltså operation eller vad det kan vara. Du kände aldrig någon tanke?
Nej, eller jo, alltså jag tror att tanken slog mig, det måste den, jag ljuger om jag sa att den inte gjorde det, men jag var inte mer orolig för komplikationer än vad jag hade varit om jag födde på sjukhus. Alltså min stora rädsla under båda mina förlossningar har ju varit att behöva snittas, och det är för att jag har liksom en rädsla för operationssituation liksom. Och den var ju inte större när jag födde hemma eller så. Sen så är det ju alltid en oro att föda barn. För det är ju en väldigt stor händelse att föda barn. Men jag var inte mer orolig för att det skulle hända någonting akut inför andra barnet. Nej, och sen precis. Så jag är ju också en ganska så här, fyrkantig person. Så jag förlitar mig på statistik. Så enligt statistiken så skulle det inte vara något problem för mig att föda hemma.
Nej, men precis. Ja. Ja, det är ju otroligt häftigt och modigt, absolut. Jag tänker ju ofta så att när man föder hemma, det är en bit till sjukhuset, om någonting händer så då åker man akut liksom in då i ambulans och sådär.
Ja.
Och den omställningen.
Ja, jag menar det.
Och rädslan där och då liksom.
Men det kanske också har att göra med avstånd till sjukhus och hur liksom, bor man mitt ute på landet har man ju kanske andra, inte likadana förutsättningar.
Ja, nej, men det var ju också ett liksom, förutsättning för att få föda hemma med min barnmorska, att man skulle ha, jag tror det var 30 minuter max till sjukhuset till exempel.
Ja, okej. Okay.
Men ska vi gå tillbaka lite till din förstfödda dotter då? För efter den förlossningen så drabbades du ju av förlossningsdepression.
Ja, Jag har nog själv valt att inte kalla det för förlossningsdepression, men det handlar nog om att ordet förlossningsdepression är så laddat till att det är förlossningen som drabbade depressionen. Och när jag ser tillbaka på hur jag mådde med min första dotter så mådde jag ju dåligt redan under graviditeten. Så det började väl redan egentligen under graviditeten att jag kände ganska mycket ångest och oro. Alltså jag har haft ångest tidigare i mitt liv liksom, men som jag inte har känt av jättemycket i vuxen ålder, utan så att under tonåren. Men jag fick tillbaka så här starka ångestkänslor som jag inte känt på väldigt många år under graviditeten. Och tänkte typ att ja, men det är hormoner, det här är ingen fara liksom. Och sen då föddes Tove, och som jag sa innan, det var en okej förlossning. Jag kände mig aldrig rädd, men jag var inte heller särskilt sedd eller trygg eller bekräftad liksom. Och så föddes hon, och hon var ganska liten när hon föddes, så hon vägde 2,6 kilo. Och vi visste att hon skulle vara liten, för jag hade varit på mycket så här, tillväxtultraljud och sådär innan. Men det var väldigt mycket fokus på det. Så att det växtes ju en ganska stor oro kring att hon var liten. Även om jag visste att så här, alla tester visar att allting är okej och hon är ett fullt friskt barn och sådär. Så det blev ganska mycket press tidigt på liksom, amning och matning. Och hon måste tillmatas. Och det var väldigt mycket fokus på att hon måste gå upp i vikt. Och på BB var det jättemycket fokus kring det där, vilket gjorde att jag blev lite så besatt av att jag måste amma på minuten liksom. Det får inte gå mer än 2 timmar. Har det gått liksom 2 timmar och 1 minut, så har jag misslyckats med det här mammaskapet och sådär. Och sen så hela BB-upplevelsen var ganska kaotisk för oss, men dels på grund av att jag, det var så himla mycket fokus på matningen av alla barnmorskor liksom. Och att det var, eller jag upplevde att det inte var så bra miljö på BB. Alltså de hade precis varit en omorganisation på det BB där vi låg. Personalen verkade inte må så bra. Det var ganska stressat. Folk var så här. Jag kommer ihåg om det var första eller andra kvällen vi låg på BB och jag låg och grät. Och det kom in en barnmorska som sa, jaha, och varför gråter du? Alltså det var liksom, det var ingen som ställde frågan, med Malin, hur mår du? Hur känns det? Sådär. Så det var en ganska tuff start och jag såg mig ganska, såhär, jag mådde dåligt redan då, men det var ingen som såg det. Och jag blev inte bekräftad i det, och det kändes som att den här oron som jag kände blev bara, de spädde på den. Och jag
den växte hakade liksom.
Ja, den växte och jag hakade väl någonstans upp den här oron på matningen. Och sen så kom vi hem och jag var ju besatt om att det här med amningen skulle funka. Så jag kommer ihåg att vi matade henne. Hon var ju tvungen att tillmatas då för att hon var liten. Med kopp. Och jag skulle amma innan hon skulle tillmatas. Hon skulle få mat varannan timme. Så det slutade med att jag sov ju ingenting. Liksom. Och sen så fick jag aldrig amningen att fungera. Min mjölk rann inte riktigt till. Och det var ju förmodligen för att jag inte, alltså jag hade så extremt höga stressnivåer. Så jag gick bara in i något så här ganska så här mörker. Första egentligen halvåret av hennes liv. Och det som jag skulle ha gjort om jag hade fått så här, gå tillbaka och bara prata med mig själv, det var ju att jag skulle ha sökt hjälp, såklart. Men jag var också så himla lite så här stolt och övertygad om att så här, ja, det är svårt att få barn, Malin. Det är bara att bita ihop liksom.
Hade ni inga såna här, vad heter det, mammasamtal man gör på BVC?
Nej, alltså
på mitt BVC hade man så här efter typ 3 månader eller någonting, vilket jag själv tycker är alldeles för sent, för 3 månader är jättelång tid om man mår dåligt. Men där fick jag gå igenom i alla fall en sån här efterkontroll, utan ett samtal med BVC distriktssköterska då.
Ja, man har ju en sån här screening där man får fylla i, man får skatta sitt mående. Det brukar man väl ha ungefär 8-11 veckor efter att man har fött. Så det hade jag ju med Tove. Och jag ljög på den. Eller jag ljög inte, men jag har väl också...
Man förminskar kanske måendet lite.
Jag förminskade måendet. Och jag har väl alltid i hela mitt liv också blivit bekräftad för att jag är en så himla glad och positiv person. Och jag är ofta väldigt glad och positiv i mötet med andra människor. Och jag tyckte väldigt mycket om vår BVC-sköterska. Så när jag väl träffade henne så försökte jag väl vara glad och liksom...
Alltså gud vad man känner igen sig. Ja. Jag får verkligen så jätteigenkänning i det här. Alltså det är ju helt otroligt.
Ja, och jag tror att jag skulle fylla i den här. För jag vet att jag tänkte så här... att oj, om jag fyller i den här så kommer jag ju låta som en jättedeppig person. Man bara, fast, eller om jag fyller i den ärligt.
Du kommer säkert sos, så tänkte jag.
Ja, nej men alltså så att jag...
Men sen kommer det så extrema frågor också som jag vet är, så det fanns jättemånga, nu kanske jag också överdriver, men det fanns ju faktiskt en del frågor så här, funderar du på att ta ditt liv? Ja. Så varför måste frågan vara... det är ju såklart en jätteviktig fråga att ställa, men det kändes som att många frågor var väldigt så här: nej gud, så sjuk i huvudet är jag inte. Alltså,
nej men exakt.
Finns det inget mellanting?
Det var ganska alltså jag tror att man behöver avskräckande, ett samtal.
Avskräckande var det.
Så jag tror att många gånger krävt ett samtal. För mig hade det krävt ett samtal. Sen när jag fick mitt andra barn så gick vi till samma BVC-sköterska och jag vill liksom inte kasta någon skugga på henne, men hon sa till mig då att jag trodde inte du skulle våga skaffa ett till barn, för du mådde ju så dåligt med ditt första barn, så att hon såg ju att jag mådde dåligt. För även om jag skrev på pappret att jag inte gjorde det, så att hon skulle ju behövt ha liksom resurser att fånga upp mig liksom. Så att jag hade ju uppenbarligen inte förmågan att be om hjälp. Jag klarade inte av att be om hjälp, men hon så, alltså, så att det finns ju mycket att önska också i deras liksom möjlighet att fånga upp mammor som mår dåligt.
Ja, verkligen. Men jag tänker den här tiden som du mådde väldigt dåligt, då var du ensam på heltid då, alltså föräldraledig med din dotter och din man jobbade. Hur såg liksom er relation ut under den här tiden och hur...
Hur påverkade relationen?
Ja, precis.
Alltså det är så himla intressant fråga, för att det tog ju jättelång tid för mig innan jag insåg att jag faktiskt mådde väldigt dåligt. Och jag tror att jag baserade den känslan mycket på att jag hade läst historier om så här, när man är förlossningsdeprimerad så anknyter man inte till sitt barn. Att det var någon, så här, någon sanning som jag gick runt och bar. Och för mig var det, jag reagerade tvärtom på mitt dåliga mående, så att jag lät ju inte någon annan hålla mitt barn. Alltså vet jag var som, jag knöt henne så nära mig, så att jag tänkte, nej, men jag kan inte vara deprimerad för jag har inga anknytningsproblem. Fast det är ju ett anknytningsproblem på andra hållet liksom.
Exakt. Yeah.
Så första tiden jag var ju bara hemma. Alltså jag försökte gå på någon promenad ibland, men jag fattade inte varför jag skulle göra det när jag bara kunde vara hemma med henne liksom. Så det tog ganska lång tid innan jag liksom vågade bara så släppa in min sambo så här, och ta sin papparoll liksom.
Precis. Hur länge pågick det här då? Vad var det som bröt mönstret?
Nej, men dels var det när jag började jobba, när min dotter var 10 månader. Då tvingades jag ju så här komma ifrån den här mammarollen och få lite perspektiv på min tillvaro. Och sen så var det någon... Ja, det var ett tag efter jag börjat jobba som min sambo sa till mig att, men Malin, du mår inte bra, du måste söka hjälp. Och jag var jättearg på honom. Men, sen så sökte jag hjälp och det var ju det bästa jag kunde ha gjort liksom.
Ja.
Så då gick jag i terapi och fick bearbeta det här. Men för mig tog det väldigt lång tid att acceptera för mig själv att jag mådde dåligt, inse att jag mådde dåligt och sen söka hjälp för det.
Ja, precis. Och det är ju lite, jag tänker, det ligger liksom ett stigma egentligen. Det är ju inte många som öppnar upp sig och pratar kring det här. För det som du säger, man anser att förlossning, det är bara att vända upp och ner på allting. Och man ska bara ta att man har skitont och att man går runt i blöja hur många veckor som helst. Och liksom, man bara hanterar det, för man bara är mamma och liksom, det ska funka så. Har du liksom känt att det också har gjort att det har varit svårt kanske att söka hjälp?
Ja, men jättemycket. Alltså jag gick in nästan första året i Toves tid och bara ursäktade mitt mående med att det är jobbigt att bli mamma. Och så här, hur vet man hur jobbigt som är normalt? Alltså jobbigt att bli förälder, det är det ju. Det tror jag de flesta kan skriva under på. Men jag har ju inte förmågan att veta när det är för jobbigt. Eller så här, vet jag när det är tillräckligt jobbigt för att jag är berättigad att söka hjälp? Eller, så det var mycket sådana tankar liksom.
Och jag tror, där sa du något viktigt. Jag tror när man tänker den tanken, när jag är berättigad att söka hjälp... Då ska man ju söka hjälp. Om man ens tänker, är jag berättigad till det?
Ja.
Att,
känner man att man behöver hjälp, så behöver man hjälp. Eller så
precis,
då ska man
söka. Exakt.
Ja.
Och man behöver inte heller tänka de här extremtankarna som vi pratade om, det här med den här uppföljningen på BVC liksom, med de här hårda frågorna. För det är verkligen så som du sa, man blir avskräckt och man tror att... Jag tänkte själv mycket så att hon kommer tro att jag inte kan ta hand om mitt barn och hon kommer tro att jag behöver medicinera, gå på antidepressiva. Alltså så här, jag var jätterädd för att få typ de typen av svar. Men det finns ju faktiskt annat också.
Ja,
precis.
Och det är ju, man kan ju fånga upp människor där. Alltså hade jag blivit upplockad där, så hade det ju, jag mycket av första året med min dotter kunnat bli väldigt mycket bättre. Om någon av dem hade, eller om min BVC-sköterska hade sagt till mig där, nej men Malin, jag ska faktiskt se till att du får samtalsstöd.
Jag tänker att alltså, din upplevelse med din dotter och med din son är ju helt liksom olika första tiden. Och där har du ändå valt att göra om det här liksom, kanske mörkret i ditt liv som du gick igenom då till ljus genom att faktiskt hjälpa andra.
Ja.
Och valt att engagera dig i en organisation. Och du får jättegärna berätta mer om det.
Ja, jag är ordförande nu för en organisation som heter Mamma till Mamma. Som jobbar just med psykisk ohälsa under liksom graviditet och som nybliven förälder. Och vi har då liksom ett stödprogram där man mår dåligt som nybliven förälder eller som gravid kan mejla in till oss. Och så hamnar man i kontakt med någon som har upplevt samma sak som man då kan liksom prata. Alltså det blir som en kompis liksom.
Mm.
Och när jag engagerade mig Mamma till Mamma när min dotter var ungefär ett år. Och det var en del av, tror jag, av min liksom bearbetande process.
Mm-hmm.
För jag när jag då hade börjat söka, eller när jag hade sökt hjälp och fått hjälp, och i den processen så hittade jag Mamma till Mamma. Och kände att, men gud, varför kände inte jag till den här organisationen för ett år sedan?
Yeah.
Och ansökte då om att bli volontär för den organisationen.
Mm-hmm.
Och i det så har det har ju varit otroligt att få dels har det varit ett sätt att bearbeta mina erfarenheter och dels känna att mina erfarenheter faktiskt har kunnat hjälpa andra. Och sen så har jag varit ordförande för organisationen då sen tidigare i år, februari 2021.
Mm. Gud, det är ju skithäftigt.
Ja, men det är verkligen, och jag tycker ju, jag är ju lite partisk, men jag tycker att det är också världens viktigaste organisation.
Ja.
Nej, men just det där att alltså, det är också många som mejlar till oss som är lite ursäktande. Alltså, bara förlåt, jag kanske inte är deprimerad, jag bara vill prata med någon. Så bara, ja, men då är du berättigad att mejla till oss. Man behöver alltid, det spelar ingen roll om du bara så här, bara med inom situationstecken är lite orolig eller om du är inlagd på psyk liksom. Alla känslor är berättigade att så här, behöva bearbetas liksom.
Mm, precis.
Så vad är det konkret ni gör? När ska man, tycker du då, kontakta Mamma till Mamma, och vad gör ni?
Man kontaktar oss när man känner att man har ett behov av att kontakta oss. Och det kan vara under graviditet eller när man har fått sitt barn. Och då går man in på vår hemsida och där står det liksom, det är ett formulär som man liksom skickar in. Och då hamnar man i kontakt med någon volontär som själv har genomgått psykisk ohälsa i samband med graviditet eller som nybliven förälder, men som nu mår bra. Mm. Så att det är personer som kan relatera till de här känslorna.
Ja, just det. Och är det alltid liksom någon som har liksom bearbetat det själv, eller är det också, jag tänker liksom utbildningar och så, alltså att ni tar in volontärer som vill lära sig mer och hjälpa andra?
Eller det är själva grejen? Folk som, man ska ha upplevt det själv. Sen så har vi också utbildningar för de som är volontärer. Men det är viktigt för oss att man själv har upplevt psykisk ohälsa under den här perioden. För att på ett bra sätt kunna bemöta dem. Alltså man kan ju på ett bra sätt bemöta folk ändå. Men för att de som mejlar in ska känna att en förståelse liksom.
Är det samtal då i första hand ni hjälper till med?
Ja, så det är samtal via mail främst. Sen så ibland via telefon. Och det har väl också hänt att man har träffats fysiskt. Om både den som söker stöd och den som är medmamma, som vi kallar det, känner sig bekväm med det.
Mm.
Mm.
Kan ni hjälpa till då med vidare hjälp? Jag tänker att många av de här kanske är behov av annan professionell hjälp i form av psykologer och annat då. Uppmanar ni eller hjälper ni till med den kontakten eller?
Alltså vi uppmanar. De som mejlar in till oss, de är ju anonyma, så vi vet ju inte varifrån landet de hör av sig om de inte säger det själva. Så vi kan ju inte direkt så här, hänvisa till en viss vårdcentral eller så.
Nej.
Men vi uppmanar alltid. Så prata med din BVC-sköterska. Om du inte får stöd där, prata med din vårdcentral. Om du inte får stöd, eller också beroende på vad det är man mår dåligt över. Mår man dåligt över en traumatisk förlossning, så uppmanar vi alltid att så här, ringa tillbaka till förlossningen och få ett samtal med sin barnmorska.
Ja, precis.
Just det.
Jag tror det är ett jätteviktigt jobb ni gör. Och just det här att jag tror man kanske känner sig mer välkommen och mer, man vågar vara mer öppen när man vet att andra människor som man möter har varit med om liknande eller samma sak som en själv. För då känns det helt plötsligt inte som det här stigmat vi pratade om innan, utan då känns det som att okej, men det är så här. För väldigt, väldigt många. Jag är inte ensam.
Mm.
Ja, men verkligen. Och det är väl det vi försöker väl se oss som ett komplement till vården. För vården kommer aldrig kunna ge det som vi ger. De kommer aldrig kunna vara den här liksom kompisen i den här situationen. Sen så kommer vi aldrig kunna ersätta vården. Så att vi är som komplement till varann.
Hur ser du på svensk förlossningsvård och eftervård idag? Är det någon förändringar som du skulle kunna... Alltså som du tänker så här, oh, tänk om det här hade funnits när jag själv födde.
Ja, alltså nu jag bor ju i Stockholm och vi är ju mitt i en förlossningskris nu. När barnmorskor säger upp sig liksom, på löpande band på grund av dålig arbetsmiljö. Så ja, vi, alltså bättre arbetsmiljö till barnmorskorna. Jag vill att det ska vara en barnmorska per födande så att alla födande faktiskt får känna sig sedda under förlossningen. Och också att barnmorskorna har en dräglig arbetsmiljö och hinner gå på toaletten om de behöver.
Ja.
Så att det som behövs, tänker jag, det är resurser.
Ja.
Och sen så, om man också kollar under hela liksom också, graviditetsvården, där man på liksom, mödravårdsbesöken tar liksom, blodtryck och man mäter SF-mått och sådär, att man också har det ska vara lika självklart att prata om, men hur mår du i själen?
Mm.
Och redan där kan man fånga upp liksom, och att det ska finnas då tydliga riktlinjer överallt i Sverige för hur man fångar upp de här personerna och var man kan skicka dem vidare och vilken hjälp de kan få. För det vet ju också är väldigt olika i landet vad för hjälp man får om man mår dåligt under graviditet och vilket stöd. Och, ja.
Men det ser otroligt olika ut. Och jag tänker också, nu vet jag ju att du är ju också doula. Och jag har varit inne på din hemsida. Och just det här du pratade om, jag fastnade för en fras du hade där. Och just när man pratar kring det liksom fysiska eftervården jämfört med det liksom psykiska eftervården som nästan till inte finns riktigt idag, så hade du ett citat, allt ser fint ut.
Ja,
och det vet jag själv att jag fick när man skulle kolla då hur det ser ut och man gör de här knipövningarna och sådär. Nej, men det ser jättebra ut och det ser fint ut.
Exakt.
Fast det känns inte bra, tänker man då. Men just den frasen tänkte jag på, för du hade skrivit så bra om det.
Ja, men det där är så himla problematiskt. Jag vet också många som jag har mejlat till som har sökt stöd hos mamma till mamma som har haft en traumatisk förlossning. Det är flera stycken som har sagt det, liksom, att nej, men när jag kollade på min journal och när jag har pratat med barnmorskan så var ju allt normalt. Det var en helt normal förlossning. Varför känner jag, varför upplever jag den som traumatisk? Men det är ju inte upplevelsen, kan man ju inte journalföra. Liksom.
Nej.
Den är ju högst individuell.
Ja, verkligen.
Och att det måste ju finnas resurser både på liksom förlossning och på eftervård att fånga upp de här. Ja, men många tror ju att de håller på att dö när de föder barn. Och det är klart att det är trauma och det behöver man hjälp att bearbeta. Det behöver alla hjälp att bearbeta. Tror man att man har varit på väg att dö så behöver man stöd i det. Och det är inte helt enkelt. Och då också min erfarenhet av att ha engagerat mig mamma till mamma, det är ju att de som orkar skrika efter hjälp, de får hjälp. Men de som inte gör det, de blir liksom lämnade utan.
Precis. Och nu har du ju också valt att utbilda dig till doula. Och hur länge har du gjort det förresten?
Nej, jag utbildade mig till doula när jag var gravid med mitt andra barn. Så det var våren 2020. Rätt in i pandemin. Så det,
just det.
Så det tog ett tag innan jag kom igång. För sen så födde jag ju mitt barn och sen så var jag hemma med honom och sådär. Så det är väl precis nu egentligen jag har börjat komma igång med den verksamheten.
Ja.
Ja, precis.
Du har en jättespännande framtid framför dig. En tid framför dig. Och jag är helt säker på att du kommer bidra med jättemycket. På både doula-biten och framtiden med mamma till mamma.
Ja, jag hoppas det.
Ja, det är jag helt säker på.
Ja, men det är jag verkligen övertygad om. Alltså, på ett sätt det finaste man kan göra för sina medmänniskor, det är ju att vara öppen och att dela med sig av sina erfarenheter och den kunskapen man har för att på så sätt få den personen att kunna sprida vidare och hitta sitt ljus, vad den kan vara. Det är väldigt fint arbete det du gör.
Och vi hoppas att vi får... Ja, det är jätteviktigt också, exakt. Och vi hoppas kanske att vi får prata en annan gång om hur det går med ditt doulaskap i framtiden. Det har varit jätteintressant att höra med om.
Ja, ni får bjuda in mig igen. Jag är jättegärna med igen.
Det gör vi jättegärna, jättegärna.
Du är så varmt välkommen tillbaka.
Ja, tack så mycket.
Tusen tack Malin för att du har varit med. Vi hoppas att din historia och dina ord kan sprida kunskap och att fler faktiskt vågar söka hjälp om man känner att man behöver det.
Verkligen. Tack så mycket för att jag fick vara med.